välkommen till Flugfiskeradion. Jag som talar heter Jesper Hultqvist. Det har blivit 2011 och det här är det 10:e avsnittet av Flugfiskeradion. Tycker jag känns ganska stort. Innan vi börjar med intervjun vill jag tipsa om att du kan prenumerera på Flugfiskeradion via e-post. Då missar du inga radioprogram och inte heller några blogginlägg. Gå till www.flugfiskeradion.se och fyll i din e-postadress under rubriken prenumerera via e-post. Jag vill också uppmana er som prenumererar och lyssnar på det här programmet via iTunes att gärna lägga en kommentar eller sätta ett betyg på programmet. Det ger mig möjlighet att få fler lyssnare. Uppmärksamma programmet lite grann. Den här gången blir det en intervju med Ken Persson, delägare i flugshoppen flugo.se och flugfiskemärket Sameo. Och vi börjar som vi brukar med frågan, hur började du egentligen med flugfiske?
Det började med att jag uppväxt i ett litet samhälle utanför Kroatien som heter Nymölla nere vid kusten. Och det enda jag gjorde egentligen om dagarna var, jag bodde 50 meter från en tennisbana. Så jag hade tennisen och 10 meter nedanför den så låg Skäbån. Och framförallt då var det en fin havsöringsförande då, till och med fanns lax i. Så jag fiskade. Det var det enda jag gjorde, jag fiskade. Och ganska tidigt så såg man ju liksom att det gick folk där med flugspön. Så att jag gav mig tusan på att det där skulle jag lära mig. Så att jag gick i tredje klass, tror jag, när jag hade lyckats spara ihop mina första pengar. Jag tror jag 375 kronor. Jag satte mig på min cykel och cyklade bort till Ekohallen i Fjälkinge och köpte ett komplett set med det var ett amerikanskt Berkeley-spö och en liten kopia av en hardyrulle. Och det var liksom min start på detta. Och ut och försöka lära mig kasta och detta. Och jag tror jag fick min första fisk bara några dagar efter. Det var bara en liten öring, men hur lycklig som helst. Jag tog inte tarflugan. Men det var så det startade.
Var det glasfiberspö på den tiden eller var det grafit?
Det var ett fruktansvärt tungt glasfiberspö. Det var en klass 6-7. 9 fots, mycket tungt och svajigt, med en rak levellina, flytlina, totalt urus ute i kartan, men jag har det kvar faktiskt.
Men det var tydligen bra nog så att du fastnade i flugfisket.
Ja, det var någon med estetiken där. Jag gillade det där att hur det såg ut och att kastet blev jättetidigt någonting som roade mig, liksom att det blev mer än bara att stå och kasta plåtdrag, va. Och så läste man och försökte plugga in och började faktiskt med flugbindningen också väldigt tidigt där. Och fattig kille liksom, hade inga pengar att köpa dyra grejer för, utan jag tror det jag hittade. Så att jag var ute i skogen, jag var hemma hos morfar som hade höns och plockade hackelfjärra liksom där och färgade själv och ja, det blev liksom väldigt tidigt en passion för mig, det här med flugfisket.
Och idag är du delägare i flugo.se som också säljer Sameo som är ert varumärke. Hur kommer det sig att ni började med det här med flugförsäljning? Det känns inte som den vanligaste av yrken.
Nej. Det är så mycket annat så är det en slump. Min kollega Patrik Wettergren han blev utbränd. Han var kökschef och ville lämna den branschen. Samtidigt så var han lite intresserad av datorer och den här biten. Så att han kom upp till mig. Jag jobbade på Blekinge Läns Tidningar på den tiden. Jag har jobbat på reklam i faktiskt hela mitt vuxna liv. Och vi har varit vänner då. Patrik har varit vänner i över 20 år. Och han kom upp och bara liksom intresserade sig av här med datorerna. Och naturligtvis, han är så vass och duktig så att han utbildade sig snabbt till att bli programmerare och började bygga system. Samtidigt så fiskade vi mycket tillsammans, både gädda och havsöring och annat. Flugfisket var inte så stort då, för då hade jag liksom lugnat ner mig lite med flugfisket. Men det låg där latent och vi började, jag tror det här var någon gång slutet 90-talet, för att en gång om året åka iväg och fiska norrut. Och det var så även när vi skulle starta, eller som slumpen blev då, det var att vi satt och band flugor och vi var uttrötta på att sitta och binda upp Europatolver och Grotan Caddys och allt vad vi behövde. För att det här med att sitta och kopiera mängder flugor, det var inte roligt. Och in och snabbt tittade på datorn, naturligtvis då så hittade vi en försäljare. För att det var jättedyrt att köpa flugor i Sverige. Vi kunde inte riktigt få oss till att betala då 15-20 kronor styck när det gick att köpa från England för 6 kronor, 5 kronor. Okej, vi provade. Det var inte jättefin kvalitet, men de var ju minst lika bra som de vi själva band. Så vi köpte upp och åkte och fiskade och det blev lite flugor över. Var på Patrik, la ut dem på Blocket och sålde av dem. Tog en krona mer än vad han helt enkelt, eller vad vi gav för dem. Och så fortsatte han under hösten när han var pappaledig. Efter ett halvår så ringde han mig och så sa liksom, kan inte, jag tror det här kan vara en kul hobbygrej. Jag tror jag fortsätter att sälja flugor. Kan inte du hjälpa mig att göra en annons liksom, som jag kan sätta in i flugfisken i orden? Så det gjorde jag. Och då hade han ju registrerat flugor.se, webbdomänen. Och då behövde han ha någon som formgav och fixade till så den såg lite hyfsad ut. Och hjälpte honom att fotografera lite och sådär. Så att det var så flugor.se startade. Och han sålde så pass bra så att man fick, jag tror det var 15 000 man förtjänar skattefritt då som hobbyverksamhet. Och när han hade kommit upp till de pengarna så tyckte han liksom att det här kan ju faktiskt vara en liten affärsidé. Och då sa han det att jag kommer skamlöst att utnyttja dina kunskaper och jag kommer inte betala någonting för det. Så den enda chansen att du ska få någonting vettigt för det är att du hoppar med här. Och det, ja, så var det. Så det gjorde vi. 2004 var detta. Och då hoppade jag med. Och eftersom han hade enskild firma så det enklaste sättet var ju att vi startade ett aktiebolag. Och det registrerade vi 2005. Så ja, vi la in 3 år. Ja, vi jobbade med det här. Jag jobbade som lärare då i grafisk formgivning och i marknadsföring på den tiden då. Och Patrik jobbade kvar som programmerare på Infomaker. Och hoppade fram och tillbaka lite här. Och när han hade tid så gjorde han det och när jag hade tid. För vi sa det här, vi ska skicka varje dag klockan 16. Patrik bor ju 10 minuter utanför Karlskrona i Lyckeby. Och vi hade ju bestämt från början att alla beställningar vi fick in skulle vi skicka samma dag. Allting innan, som kom in innan klockan 16 skulle gå iväg. Och eftersom Patrik åkte iväg rätt mycket och jobbade på tidningarna runt i landet som programmerare så fick ju jag åka ut till han. Så grannarna hade rätt kul åt detta liksom att så fort Patrik var borta, bilen var borta så kom det en liten röd fiesta. Det var jag. Och for in till hans fru så att de snackade rätt roligt där faktiskt.
Det kan jag tänka mig på små orter särskilt.
Ja. Precis. Men den lyckades ganska bra och flöt på så att vi...
Var flugorna fortfarande från England då eller?
Ja, de var fortfarande från England. Eller rättare sagt, det var en engelska som ägde det. Men kenianerna gjorde flugorna. Hon ägde ett flugbinderi för hennes familj kom från Kenya. Men det är väldigt svårt att jobba med de länderna märkte vi för att ena veckan fanns företaget, nästa fanns det inte. Alla de här vanliga betalningsrutinerna som vi är vana med, de fungerar inte heller med Afrika. Utan vi var tvungna att köra allting via Best Western då. Och vid ett tillfälle kom jag ihåg att för jag fick gå ner med ett kontokort och göra detta. Därför att när vi hade fört över så pass mycket pengar så var det risk för att de trodde vi var terrorister helt enkelt för vi förde ut eller köpte så mycket från Afrika. Mycket, mycket märkligt. Men det var faktiskt så att vi blev stoppade. Ja.
Vem blev ni stoppade då? Men, polisen eller?
Nej, vi blev stoppade av, jag tror det var Visa. Faktiskt. Jaha, okay. Att de blev lite förnedsamma att vi förde ut så mycket pengar. Eller betalade så mycket pengar till då afrikanska företag. Jättemärkligt. Men det var väldigt svajigt med kvaliteten. Och man räknade, kunde räkna så att ena veckan kunde man få 2000 Europatolvor som var på storlek 12, men nästa vecka kunde vi lika gärna vara på krok 8. Och ibland var det lila hackel. Det var jättesvårt. Så att när vi tappade så pass mycket, det var mycket svinn och detta, så att vi letade ju hela tiden eftersom vår rörelse växte så fort. Va? Det är klart
att vi var ju där. Era kunder också då, kunde de märka liksom att ni hade
ja, fast de accepterar. Jo, det är sant att de ja, vi fick ju tillbaka en hel del då. Men det var ju också ett problem att, eller ett problem ska jag inte säga tvärtom, att de accepterade ganska mycket för att en fluga kostade ju 15-16 kronor då, oavsett vad du köpte dem i Sverige. Och vi kunde sälja dem för 5-6 kronor. Så att det var ganska mycket tolerans. Men vi ville ju inte jobba med den här låga kvaliteten. Så att vi sökte upp ett flugbinderi då som är väldigt välkänt och hittade dem nere på FTX-mässan. Faktiskt av bara en slump då också. Sen FTX-mässan, det är alltså europeiska samorganisationen för sportfisketillverkare.
Okej.
Mm. Den är en gång om året på olika platser. Så det var faktiskt också en sån där märklig sak, för att flugor.se fungerade ju då hyfsat bra, men vi hade ju också köpt in lite tafsmaterial och sånt här. Och det kunde man ju inte sälja som, ja du vet, KS ungefär, liksom tafsen tafs. Utan det var det att vi skulle också ha ett eget varumärke för att lättare kunna sälja tafsar och lite andra tillbehör och så här. Och Gunnar Rask Nilsen då är ju vår mentor, både Patrik som min mentor i flugfisket. För att vi, när vi skulle lära oss kasta så kontaktade vi helt enkelt Gunnar. Han var ju den enda kastningsinstruktören i området i princip som man visste var duktig. Och då jobbade dessutom som illustratör åt Gunnar till hans kasthäfte och lite sånt här. Så att vi jobbade ihop lite smart och han tyckte det här var jätteroligt att vi sålde flugor och han såg kvaliteten öka. Så han blev lite intresserad och på den tiden jobbade Gunnar med Fenwick. Och hade designat Signa-serien åt dem.
Mm.
Men det är ju så här att Gunnar har ju också en idé om att man ska bygga flugspön på det här sättet. Att man ska ligga dubbla ryggrader på sidorna och för att räta upp den. Det har ju något som han lärt sig ur casting-sporten då. Som han höll på mycket på 60- och 70-talet. Och han har ju byggt sina spön så länge. Och då hade han som liksom idé att Fenwick skulle göra de här Spine Direction-spöna. Men av någon anledning, eller många anledningar, så blev det aldrig så. Utan de byggde det till en viss del, men påstod då att det går inte att göra detta. Men Gunnar är ju gammal i gamet och envis, så han visste att det ska gå. Så det var Gunnar kontaktade oss och sa att grabbar, ska vi inte försöka innan jag lägger av. Det var Gunnar 78 år tror jag. Så sa han, innan jag lägger av så vill jag göra ett sista försök och bygga mitt riktiga Spine Directions för.
Var det i samband då med i samma veva ungefär som ni hade
precis
tafsa och sådär?
Jajamän, det var precis i samma veva. Och då hade jag hittat på det här namnet Sameo då, för det är gott hittat på namnet från början. Det bara skulle låta bra.
Okay.
Och det är så, ja, folk tror att förkopplingen samer och sånt här, men det är inte så. Utan det är det att Patrik har två tvillingar, de heter Sam och Teo. Så jag bara plockade bort Teo eftersom det blev Sameo.
Ja, jag tänkte fråga om det, men då har vi svaret.
Där fick du svaret, ja. Och då hade vi börjat med Sameo. Logotypen var klar och vi började så här. Och då letade vi efter flera fabriker då som vi kunde göra. Och då hade vi också redan bokat ett möte nere på FTX-mässan med den fabriken som sedermera skulle göra våra spön. Och presenterade, tog med Gunnar ner och presenterade honom och sa att ett av grundkraven för att vi ska göra det här spöet, det är att Gunnar helt enkelt får åka ner till er fabrik på plats och bygga de här spöna direkt och lära dem alla de här grejerna som Gunnar då kräver av ett spö. Från liksom hur man ska linda öglorna till hur handtaget ska placeras och ryggrader och ja, allting.
Mm.
Och de accepterade det här rakt av och så bara, du är jättevälkommen, bara kom ner så får du bo på fabriken och bygga dina spö. Så startade då vår spötillverkning också. Och då blev Sameo mer vedertaget.
Jag förstår det. När var detta då?
Det var, jag tror att vi lanserade spöet. Vi marscherade ganska snabbt. 2006 tror jag vi startade med spötillverkningen.
Och det var då ni hade kontakt på tafsar och sånt också då? Alltså.
Ja, Då kom vi åt, vi jobbade med ett japanskt företag, för att det var faktiskt så att vi hade ju vissa tassar vi tyckte mycket om, men de var extremt dyra. Och då ville vi köpa den från det varumärket, men då OEM, det vill säga sätta på vårt eget varumärke på den. Och det var inga problem, men de var ganska dyra då också. Men vi kapade ett led och faktiskt hittade tillverkaren. Så nu tillverkar de tassarna rakt av till oss. Och det är samma tasstillverkare vi fortfarande har, som jag var tassar och tassmaterial. Okay. Ja.
Men vi backar snabbt bara till flugorna. Var kommer de flugorna från idag då? Vilket land är det?
Flugorna kommer från Kina. De görs ner i södra delen, nere i Dongguan. Och det var ett familjeföretag som startade upp. Jag tror att det här var någonstans i början på 90-talet. När deras son studerade i USA, då började han flugfiska. Och när han kom tillbaka till sin mamma och resten av familjen, som är en stor företagarfamilj och som hade flera andra affärer och tillverkningsgrejer, bland annat inom min metallindustri. Då lät han helt enkelt skeppa över ett gäng av sina anställda till USA för en snabbutbildning där i hur man binder flugor. Och de sen tur då lärdes upp, och sen lärde de upp nästa generation. Nu tillverkar de ligger på någonstans runt 2 miljoner flugor om året nu i tillverkning. Och jobbar i princip över hela världen. Så de kom vi åt. Och där är kvaliteten, ja, den räknas som bland de bästa i världen. För att jag var över i USA också och tänkte fall att inte de här nu kan fullfölja våra kvalitetskrav och alltihopa. Så letade jag bland de andra då, välrenomerade. Men jag fick samma svar där, att ja, har du den tillverkaren, då är jag ledsen. Vi kan inte nå upp till deras kvalitet. Och vi är jättenöjda, men vi jobbar ju konstant med att utveckla kvaliteten också. Så antingen Patrik eller jag är nere i Kina flera gånger om året. Och Patrik nu är ju, ska säga, nästan nere var fjärde vecka, var tredje var fjärde vecka. För att just ytterligare få fram bättre kvalitet, bättre mönster. För att varje marknad är ju specifik och behöver sina mönster och sitt sätt att binda på. Mm. Fransmännen binder på sitt vis och ja, svenskarna på sitt. Laxfiskarna i Sverige har helt andra mönster än vad de gör i Skottland och så vidare och så vidare.
Hur många olika mönster säljer ni i dagsläget?
På flugor.se har vi runt 1000 mönster. Men vi kommer att utöka det kanske till 1500 nu redan i år. Och sen säljer fabriken då ytterligare massa mönster på marknader som USA-marknaden och Nya Zeeland-marknaden och så vidare. Som inte vi för då. Mm. Men det är ju mest för att det ska kunna vara övergripligt helt enkelt. Mm. Men vi kommer öka antalet rätt rejält. Och sen jobbar vi ju med flitigt med svenska mönsterbindare för att det ska få fram ännu bättre då, just för vår specifika marknad. Och många namnkunniga flugbindare är det som gör flugor av oss.
Som vilka då till exempel?
Ja, Kalle Nilsson är inte så känd, men ändå ska säga, vad har vi? Vi har Hasse Norell som gör. Johan Klingberg har gjort och kommer göra flera. Emin Lager har gjort sin egen checkserie. Vi har en kille som heter Mats Rubinsson som är en av de skickligaste laxflygbindarna. Lars Munk likadant. Jag kan nog sitta och rabbla. Ja, det finns hur många som helst.
Jag förstår. Men hur håller ni koll på marknaden och vad folk vill ha? Hur folk av sig?
Folk har av sig hela tiden och det är jättekul. Och det har varit så från början. Alltså, vi får mejl och telefonsamtal varje dag. Och det var mycket så även liksom när vi höll på med Kenya-flugorna. Och så ringde det folk och sa, kan du ta fram det här mönstret? Okej, vi ska prova. Vi ser vad vi kan göra. Och det har gått jättebra med den biten. Så att det kommer hela tiden nya, ja.
Vilka säljer mest då? Vilka mönster?
De klassiska mönstren. Ja, torrflugor säljer vi absolut mest av. Det gör vi. Vi säljer hysteriskt mycket torrflugor. Bara i Sverige säljer vi runt 700 000 flugor om året. Och det är faktiskt otroligt mycket. Mm. Och vi ligger på kund. Vi har över 25 000 återkommande kunder. Så att vi är extremt nöjda där. Men jag tror Europa 12, Haröva, de här klassiska Black Nat och LK Caddies, Goddard Caddies, Streaking Caddies. Alltså de här absolut vanligaste flygmönsterna som alla känner till, de här klassikerna. Red Tag och det går otroliga mängder av dem. Framförallt är det Europa 12, alltså den är väldigt populär.
Vågar du säga att ni är störst i Sverige på det här, eller?
Ja, till direkt slutkund, det kan jag nästan garantera. Jag har svårt att se att det är någon som är i närheten när det gäller flugor faktiskt.
Om vi pratar då lite om Samio, vi har varit inne på det, tafsar och spön och sådär. Hur har det utvecklats då?
Ja, vi försöker ju, precis som med flugorna, så försöker vi ju gå vår egen väg och inte göra som alla andra. För att när vi kom ut, eller vi skulle starta våra spön, så det var sån hysteri att alla ville göra snabbare och snabbare och hårdare spön. Och både Patrik och jag och Gunnar är ju skolade i att kasta ganska lugnt, och jag uppskattar kanske lite mjukare spön. Så att vi ville inte göra några sådana hysteriska kastkanoner, utan det skulle vara fiskespön som kunde kasta väl. Alltså man skulle inte bara isolera själva kastandet. För det var det som många då marknadsförde i alla fall. Att de skulle ha en lättare och tätare grafit hela tiden för att få fram den här snabba kastningen. Så att vi hade en idé att, vi tyckte det var så konstigt också att man kunde köpa ett spö ena året och sen så fort vintern var kommit så kom det en ny spöserie i en annan färg eller med något nytt namn, och sen så låg alla de här spöna på rea hyllan sen. Mm. Och det var så märkligt det här, så vi sa nej, nu ska vi göra det bästa spö vi kan göra. Vi ska inte spara på någonting. Vi ska bara göra det bästa spö vi kan. Vi ska inte fråga vad det kostar förrän det är klart, om de nu klarar av detta. Sen så ska vi sätta ett pris på det då, som ska vara så hyggligt vi kan göra. Och det gjorde vi. Men så sa också vi att har vi då gjort det här bästa spöet, ja, då ska det få se likadant ut. Och därför så döpte vi det till Classic. Och Samio Classic då, det var alltså ett spö som vi räknade med skulle kunna hålla i många, många år. Och utan att då komma med nytt och nytt och nytt. Så att man inte har råd att ta fram helt nya spön varenda år. Men också för vi tyckte det var ett schysst sätt att låta spöet behålla värdet helt enkelt.
Mm. Jag tror faktiskt att det är det enda spö jag har testat av era spö. Ja. Jag tyckte personligen det var för långsamt. Men det är ju som sagt typ av smak alltså.
Absolut, absolut. Nej, men det är ju så. Men sen är det så att det är ju inte något hysteriskt långsamt spö. För mäter man upp action angle på det, så tror jag det ligger någonstans runt 65-66. Så det är alltså ett medium snabbt spö. Men vi gjorde spöna på det viset. Och Supreme då, som också kom samtidigt som klassiken, det heter ju egentligen Classic Supreme. Det var egentligen lite lyxigare spö, men lite dyrare grejer, lite dyrare tillbehör, men också lite snabbare grafit. Så det är lite lättare och lite rappare, men ändå är det en trekvartstapering på den. Okay. Så att det var de två spöserierna vi började med helt enkelt. Och sen, nu har vi, ska vi säga, vi har Classic Supreme. Vi har Globetrotter som är resespöna. Och faktiskt i förra veckan släppte vi Samio Ventus. Men den serien finns bara ett enda spö i just nu, och det är en klass 7. Och Samio Ventus är otroligt mycket rappare än vad övriga Samio är. Det är ganska toppigt. Men skillnaden är att det är ett snabbt spö, men det har hela den här djupa progressionen. Så vi jobbade med det här spöet otroligt länge för att det skulle verkligen ge full kraft ända ner i handtaget, om man ville pressa det så. Men ville man köra det med bara toppen, skulle man också kunna göra det. Så att det är ett nytt spännande spö. Det är speciellt framtaget för kustfisket egentligen. Så det är en klass 7.
Något annat när det gäller Samirs utveckling, ni har lite kläder också. När kom de in i bilden och varför?
Kläderna kom egentligen förra året och det var ju att vi får fler och fler butiker som säljer Samir. Och då vill de ha kläder som ja, lite komplement helt enkelt. Så att vi började ta fram en väst och nu har vi lite funktionskläder, andas t-shirt och en flug. Fota. Men jag tror inte det är något vi kommer fördjupa oss jättemycket på, utan det är mer ett litet komplement faktiskt. Det är, det.
Är det något annat på gång då? Du berättade nyss då om Ventusböt som är alldeles nytt. Något annat?
Ja, vi kommer förmodligen redan i vår med två nya rullar som kommer att bygga lite på Lynx och Wolverine-serien då. Fast med ett nytt bromssystem och ännu ett snäpp upp. Men vi ska försöka hålla priserna ändå. Så att den ska liksom ligga i den lägre prisklassen. Men ändå ett fullt saltvattensbeständigt med jag tror till och med att vi ska göra ett vattentätt system på just 7-9 då. Eftersom den används flitigt för saltvattensfiske och havsörnsfisket.
Ken, är det någonting jag har glömt att fråga dig som du gärna vill berätta?
Någonting som jag och Gunnar brinner för, som jag tycker har missat på marknaden, det är det här med ATM-systemet. Jag ska inte bli för långrandig på det, men jag tycker att det har blivit så svårt för en ny flugfiskare att få rätt grejer direkt. Och det är lite därför också vi skickar med en lina alltid med som är då korrekt vägd. Man kan tycka att det spelar ju ingen roll om det är en 7, 8 eller 9 eller så vidare. Men varje viktklass i AFTN är ju tänkt för att göra ett visst arbete. Och väljer man då framförallt på de lättare klasserna, när man har en klass 3 eller en klass 4 eller en klass 5 upp till en 6, så det är otroligt viktigt att de jobbar ihop de här linan och spöet. Så att man får, har man en klass 4, då är det ett lätt fiske där man vill ha långa tafsar med tunna tafsar och små flugor. Då ska det vara lagom kraft för att rulla ut den här långa tafsen. En för kraftig och tung lina med för brant papering, den slår ju ihop tafsen så att det nästan blir omöjligt att presentera. Den kanske känns lättare att kasta med för en nybörjare, men däremot så blir fisket väldigt lidande för det. Och då är det svårt när man ska rekommendera grejer så att de verkligen passar ihop. Och det här systemet, ATM-systemet, det har ju inget egenvärde, men det har faktiskt funnit och fungerat i över 40 år, så det finns ju inget annat som funkar. Och här i Skandinavien har det blivit grymt svårt att få spö och lina och lira ihop.
Mm, jag känner igen det där själv. Man köper ett spö och funderar man på vilken lina man ska ha, så köper man en lina från 500-600 spänn i samma vittlas kanske. Sen så upptäcker man att det inte alls stämmer. Det kan ju också bero på att linan inte är lämplig för spöet av andra skäl. Men ibland är det ju rätt det är felklassat helt enkelt. Och det är ju väldigt irriterande eftersom det handlar om så mycket pengar.
Ja, jag tycker med. Det retade mig, för att jag vet inte hur många linor som jag själv har gjort av med just av den anledningen. Så att, och jag förstår inte vad man vinner på att göra det heller. Jag tycker liksom att klasserna 7, 8 och 9 och på tvåhands, jag tycker inte det spelar så där jättestor roll, för det är ett fiske, det är slimefiske med tunga linor. Men när man pratar om de här små och lätta, som att man ska inte, alltså en klass 4 är ju inte tänkt att kasta ut en tung dobbnoblå lina 30 meter, det är faktiskt inte det. Men många köper ju en klass 4 för att de tror att det är ett lämpligt potentakespö för att fiska med de här tunga grejerna. Och det är det ju verkligen inte om man då håller klasserna. Men en del klass 4 är 5 år, jag och 6 år med. Det såg man ju i när tidningarna testade. Det blev ju helt galet då. Man vill köpa en liten nätt nubbhammare, men man får en tvåhandsläge, eller enhandsläge i alla fall. Tvåhands är väl tar i.
Du nämnde att det var de skandinaviska tillverkarna som var lite fel ute här, menar du. Är det bättre i andra länder?
Ja, alltså de skandinaviska tillverkarna, i alla fall så är det många av de varumärkena här uppe som gjort att det har blivit detta problemet. Men de flesta andra tycker jag stämmer. I alla fall när jag diskuterade med de amerikanska organisationen AFTA som nu har tagit över efter ASTM, då de kände inte igen att problemet var lika stort i USA eller i de andra länderna. Jag tror att det har varit ett litet lokalt problem. Men å andra sidan så tror jag att det backar tillbaka nu och att många faktiskt återgår och kommer att hålla systemet. Om det inte kommer något nytt. Men jag vill bara slå för att finns det ett system så tycker jag man ska hålla det. För att det gör saker och ting mycket enklare. Man ska kunna köpa en avislina och sätta på ett loopspö eller sätta en looplina på ett hardy och ett hardy på en Sameo och tvärtom. Men sjuan ska funka på en sjuan, sexa på en sexa. Sen kommer det alltid finnas att man individuellt kanske vill ha en lite tyngre lina eller en lättare lina. Det säger jag ingenting om. Men att just att man rekommenderar grejer till en ny flugfiskare ska vara betydligt enklare än vad det är då, tycker jag.
Jag håller med, för det finns många många andra grejer som är svåra att få ihop ändå.
Ja, visst är det det. Visst är det det. Ja,
så att det var bra om utrustningen åtminstone var hyfsat enkel att plocka ihop.
Ja. Ja, vi har slagits ganska mycket för det lokalt i alla fall. Och det är därför vi skickar med en lina helt enkelt till varje spöreska. Så får du rätt grej och sen om du inte tycker om det eller har en annan lina. Men det är okej. Okay. Det är bara att köpa en annan lina i så fall som passar ditt fiske. Men det är i alla fall att vi rekommenderar till varje spöre en lina och den får du med.
Det låter bra, Ken. Jag tänkte alla som är med här och blir intervjuade får alltid en möjlighet att berätta var de finns på nätet att hittas. Det är flugor.se, gissar jag, i ditt fall.
Absolut, helt rätt. www.flugor.se.
Då får jag tacka dig så mycket för att du ställde upp.
Tack själv. Det var bara roligt.
Det var allt för denna gång. Vi hörs snart igen och tills dess får jag önska dig ett riktigt skitfiske. Men passa också på att lägga en kommentar om vad du just har hört på flugfiskeradion.se eller besöka vår Facebook-sida på facebook.com/flugfiskeradion. Musiken är som vanligt från Christy McLaren. Läs mer om henne på miviosmusicalley.com.